Hej och välkommen till Nyhamrad, Initiativslaget och Krigsluntan podcast. För oss är det avsnitt 52 om jag inte missminner mig. Vad har vi för något på Krigsluntan?
Ingen aning, vi får fråga Mange. 30 någonting kanske?
Ja, och jag tror att jag sitter på 8 kanske eller något sånt där. Jag har lika många avsnitt. Ja.
Vi har i alla fall samlats här idag för att diskutera kring våra upplevelser från Fnatic. Och det är Emil från Nyhamrad, det är
Bubba från Krigsluntan
och det är Per från Initiativslaget.
Jag måste erkänna att det tog mig ett tag att förstå att ni var två olika podcasts från Umeå. Rätt länge när jag lyssnade på det så tänkte jag att det var samma. Jag vet inte riktigt varför. Men, ja.
Vi har gästat några gånger så vi har kört lite jobbgrejer.
Ja. Fanatikomslagen är ju alltid, eller fanatikavsnitten är alltid... Ja, men samarbeten då. Så att det är väl det ofta så här, lyssnar man på de här turneringsavsnitten så då tänker man väl att det hör ihop.
Ja.
Mm. Yes.
Ja, men det är coolt.
Men hörni, vi har ju några saker som vi tänkte att vi skulle ta upp och prata om idag. Mm. En grej är väl den allmänna turneringsupplevelsen. Det kan vi ju starta, det är ju Kenneth och sådär och med. Så kan vi gå in på lite mer specifika grejer sen. Någon som vill börja?
Ja, men ska vi köra en liten matchgenomgång eller vill vi ha bara en diskussion i allmänhet?
Ja. Kan ta matcherna snabbt i så fall, annars så blir det så jäkla långt.
Ja, men jag kan väl kicka igång med min upplevelse i stort då. Jag har ju haft grymt kul. Spelade 5 matcher som sig bör när man är på Fnatic. Ja, men jag inledde första matchen fick jag möta Beastclaw Raiders med mina Sylvaneth. Det är ju redan, när man börjar matchen så är det stor fördel Sylvaneth. Jag gick hem med en vinst där. Sen fick jag möta, nu måste jag tänka i huvudet här. Jag fick möta en Death-match, eller körde en match mot Death, då mot Rafael och hans Nagash. Körde en match mot Stormcast Skyttelista. Och sen mötte jag ju Per i min tredje match var det va? Som jag mötte dig Per och Kornarmén. Och det var ju som min enda förlust under helgen. Och sista matchen fick jag möta en Blisterskin Flesh Eater Coach-lista. Och egentligen alla matcher som jag spelade var ju svinjämn avgjordes i sista turen. Bortsett från Beastclaw Raiders-matchen då. Som avgjorde den i andra matchen. Så jag fick spela liksom mot 5 bra spelare. 4 matcher som var svinjämn. Och ja. Ja, det är bara grymt kul.
Vad säger Oskar då?
Ja, jag fick jag, eller ja, 5 matcher kanske får ta i, men 4 och 1. Ja. Jag fick lite bråttom till flyget sen, men ja, vi tar det när vi kommer dit. Nej, men jag hade också askul. Jag mötte Korn först. Niklas hette han, eller hur?
Ja, det var Fällman.
Just det, precis. Mycket känslor, väldigt kul. Och det var väl också rätt jämnt, men jag kände väl att jag hade lite kontroll över det. Och så vann jag väl rätt liksom, stort i slutändan. Men det var liksom, Korn är alltid jobbigt att möta, för det dör så jävla mycket grejer när man slåss med Korn. men det gick bra. Och efter det fick jag möta en till Korn. Och han hette Tim. Hette han.
Ja, just det. Tim.
Och han hade ju Scarbrand. Och Scarbrand är en sån här som jag tittar rätt. Men jag tycker han är rätt ball. Men han har liksom inte riktigt funkat. Men jag liksom kollar. Jag har en målad Scarbrand och varit så här intresserad av att köra honom. Liksom, fan, han kan göra mycket Mortal Wounds. Så jag är lite så här när jag spelar. Så här, jag är inte så bra på theory här. Men jag måste liksom så här... Du vet, lägga handen på plattan för att se vad som händer först. Så att jag liksom, jag charge väl Scarbrand då. Och testa vad som händer. Och så bara, jaha, jag har inga songors kvar. Ja, det var som fan. Typ, det var jag gjorde ju, jag vet inte, 16 mortal wounds. Och sen pilade in igen och gjorde 16 till. Det var ju såhär, hopp. Men det var väldigt jämnt. Jag tror det slutade... 11-9 till mig. Jag var liksom, jag tog väl mer objektiv, men det var ungefär det.
Ja,
han var duktig.
Rolig att spela mot. Han är ju kanske den föreningsmedlemmen som spelar allra mest. Just nu från Warfield Gas Station. Han kör ett par matcher i veckan, så att han har blivit riktigt duktig sista.
Ja, ja, men han hade koll, du vet, hur han skulle liksom, ja, men jag kan charge där och så kan jag pila runt och liksom komma åt det. Alltså han var väldigt så här, väldigt duktig.
Ja.
Det var kul liksom. Och väldigt så här, trevlig. Det var liksom, det kan jag säga, det var liksom så här, stående grej hela. Alltså alla jag spelade mot var väldigt så här, liksom, jag tycker att det är så skönt i ett figurspel som det går inte att vara en millimeter precis i allting. Nej. Att man då hela tiden säger, min intent är att jag är 2 tum härifrån, och så liksom att man har det.
Ja, men precis.
Då behöver man aldrig liksom så här, oj, men nu kommer jag faktiskt åt det. Man behöver inte ens mäta, nej okej, okay, du har sagt att jag inte ska, då kommer jag inte åt det.
Det känns som att det där har ju OS-communityt utvecklat ganska väl.
Ja.
Inte mitt minne från Warhammer Fantasy att det såg ut så, då var det snarare tvärtom. Alltså det var verkligen, det råkade någon stöta ett bord så kunde det avgöra matchen för att, och det var ingen, det var inte alls på samma sätt att folk bjöd till och liksom, ja det är klart du menar det, utan det var så här, tråkigt, 12,5 inch, ja men då blev det utanför bubblan där och då förlorade matchen. Nej men alltså, det skulle ju aldrig förekomma, i alla fall inte, man har inte träffat någon som har spelat så i Age of Sigmar, utan där är det mer så här, man har en bra dialog. Och då innebär det att alltså båda spelare vet vad som händer, och sen så blir aldrig några diskussioner.
Mm. Ja, men det kan ju verkligen, så i min upplevelse också, att man de flesta matcherna så säger man det liksom så här, ja men du behöver inte mäta, jag vet att du är 9 tum ifrån när du står där. Så när du slår din charge, då vet jag, ja men du har +1, så då måste du få en hård 8 liksom för att komma in.
Precis.
Så det är ju väldigt bra.
Ja, nej men det var väldigt, det brukar vara så, men det var, det var trevligt att det var så även liksom här. För jag vet att när vi spelar är det alltid så i Stockholm liksom, och det är skönt att det är så överallt liksom. Och sen mötte jag Jonas Paro. Det var ju också kul liksom. Och där var väl lite så här, ja. Jag vet inte, jag tänkte så här, jag testar och charge Nagash, och så slår jag ut Nagash så vinner jag, slår jag inte ut Nagash, ja, då blir det nog tungt liksom. Och så slog jag inte ut Nagash. Han var rätt duktig på att slå 4 plus där med sina saves och så.
låter som Jonas det.
Han tog 15 en lighten och jag slog inte ut han liksom. Det var inte mer med det liksom. Men det var väldigt kul, för det var ändå ganska jämnt fram till, jag vet inte om det var kanske 2-4 eller någonting, när det var liksom, nej men nu kan jag inte vinna det liksom. Jag tror att det var in liksom i slutet av min runda 4, så liksom så sa jag att ja, fast jag tror inte det spelar någon roll liksom nu, för att jag kan inte uppnå några fler side objectives, jag har inga hjältar kvar som kan, för det var ju, vad heter det, 3 places of power,
ja, just det.
Och liksom det här, ja. Jag menar, Nagashi tungt i ett sånt scenario. Det var därför jag tänkte att jag försöker sluta honom direkt liksom. Kanske det absolut smartaste av mig hade varit att ställa min Gaunt Summoner på ett objektiv, och liksom, han har ju såna här Treasures Bonds, han kan tanka tanka wounds på 2+, liksom att man bara lägger det på Songwarsen och så bara, ja men försök att sluta honom liksom, han har 60 extra wounds.
Men
nu blev det inte så.
Du spelar för skoj.
Ja men lite, och det är lite så, jag är lite i ett sånt läge också i hela mitt spel att säga, jag bara kör liksom. Jag vet inte. Det är väl lite också i steget att jag vill byta armé liksom. Jag är lite trött på att spela det här så jäkla mycket.
Ja, du spelar mycket särskilt,
va? Ja, jag tror det var 10:e turneringen.
Ja, du körde förra Fnatic, körde du samma?
Ja. I princip, ja, lite annorlunda lista, men liksom samma grundkoncept liksom. Och sen mötte jag en till Nagash, men han kom jag inte ihåg vad han hette faktiskt. Men då gjorde jag samma sak, då testade jag att charge Nagash med mina Enlightened. Han var inte lika duktig på att slå 4+. Så då dog Nagash.
Du lärde inte av dina misstag med andra ord.
Nej, precis. Nej, men han hade inte heller screenat av Nagash på samma sätt som Paro hade gjort. Och han körde den här first cohort, så att han hade ju massa Morgast som han fick tanka över Wounds på.
Ja, just det.
Men då gick han fram, och jag har ju den här Bray-shamanen som har Devolve, som gör att man kan dra fiender emot sig. Så det jag gjorde var att jag drog bort hans bodyguard, så att han stod han helt öppet. Han misslyckades med att spela den. Vilket gjorde att då kunde jag chargea Morgasten med mina Sangor, så jag kunde köra Nagash med mina Enlightened.
Ja, det är klart, då har du ju lite andra förutsättningar.
Ja, precis. Och jag kunde liksom dubbelmacka Nagash här för mig redan runda ett. Så att jag kunde börja med att slå på Sangor, sen var Nagash tvungen att slå på mina Enlightened. Precis. Och så hade jag två Enlightened meter med rerolls. För det hade jag inte mot Paro. Där han hade screenat av så var det bra, så jag var tvungen att gå in och börja och slå med Enlightened också. Så att det var ju liksom... Så att det här gick betydligt bättre.
Och sen så mötte du mig i sista matchen.
Ja, precis. Och det var ju väldigt spännande tills jag fick ett sms och var tvungen att skynda på. Det började ju liksom med att så här, ja, vi stod väl båda och egentligen så här, vi kommer kanske att stå här rätt länge liksom,
ja, på varsin sida, vi
vill gå fram liksom.
Det var lite stalemate.
Ja, men sen hade jag kollat fel på flygtider. Så då sa jag att nu kör jag. Men det var ju väldigt kul ändå. Det är alltid kul att rulla tärning liksom. Men det är svårt att köra.
Det var inte hade hoppat på kanske.
Nej, men sen är det ju så här. Ska man inte säga att jag liksom... Men det hade blivit betydligt tajtare match.
Framförallt så hade du ju förmodligen gjort det där movet betydligt senare i matchen. Att hoppa på.
Ja, precis. Och det hade man ju gjort runda fyra liksom.
Då hade jag kanske haft... Ja, dels hade jag förmodligen inte kunnat rensa från alla objektiven. Det hade varit helt annorlunda. Jag gissar att det skulle bli någonting lika någonting, gissningsvis. Eller så.
Ja, precis. Det hade väl slutat åt ett eller annat håll med någon så här... fördel på ett par 2-3 poäng gissningsvis liksom. Men ja, det är som det är. Det spelar ingen roll. Det var kul. Jag får lära mig till nästa gång och kolla lite mer noga.
Men ja, jag kan säga mina då. Jag börjar ju glatt med Gloomspite Gits. Jag mötte dem med mina korn. Det var ju 140 goblins eller någonting. Så det blev lite skraj på faktiskt. Hur ska jag kunna käka mig igenom det här? Men då lyckas jag combo-charge stora goblin-enheter med tre enheter. Och de tog ut de där 60 goblinsarna på en tur. Och sen så rullade jag bara upp hela linjen. Så att det var faktiskt... Det var ett tag där det var lite sådär oroligt. Men han misslyckades med sina hand och gorks. Och då står det ju mest armén där och får stryk. Så det blev en ganska enkel resa från att det hade kunnat vara betydligt svårare. Sen så mötte jag Stormcast på rätt scenario, det vill säga möta Stormcast på Total Commitment.
Ja, det gjorde jag med. Man ska ha sin tur ibland. Ja,
bästa läget alltså. Förra turnén mötte jag Nighthaunt på Total Commitment. Perfekt. Nej, men det var väl en... Ja, där lyckades jag med lite pile-in shenanigans med 6-inch pile-in, så att jag lyckades överrumpla honom lite grann och ta ut de två stycken Bolt-throwers relativt snabbt. Så då släpper jag ju den här massiva elden som kommer. Jag har en ganska sölig corner med. Vilket gör att jag hade blivit sönderskjuten annars som jag inte hade... Så jag chansade och tog första turen och lyckades ta mig fram där. Lite lucky run rolls och grejer, så gick det bra. Men tredje matchen, då var det ju... Då mötte jag dig, Emil, visst var det så?
Ja, precis, det var tredje matchen.
Och ja, som sagt, det var en jämn match. Och sen så var det ju några... Ja, det var ju framförallt att du inte riktigt kom fram med några karaktärer på ett sätt. Det var ju typ Places of Power. Jag kunde ju ligga kvar med mina karaktärer någon tur längre än vad jag annars hade kunnat göra. Och då vann jag ju på det.
Jag har lite otur med spells också, om jag inte missminner mig, så tror jag av typ 40 spell rolls så fick jag väl igenom typ 3 eller 4 eller något sånt där.
Ja, jo, alltså min lista är ju en riktig antimagi, men det var inte det som gjorde den här gången.
Nej, det var Snake Eyes.
Det var dina Snake Eyes, jag tror du slog 3-4 Snake Eyes på 40 spells.
Ja, och då så hade jag fått in 2 av dem så hade matchen sett helt annorlunda ut.
Jo.
Men det är som det.
Så man får ha lite tur ibland. Så det, ja. Då vann ju den. Och sen fick jag möta Paro. Och jag och Jonas möter alltid varandra på Fnatic. Så länge han har varit med och spelat så har vi mött varandra. Utom den gången jag inte var med. Så vi brukar möta varandra i tur 3 nu, eller match 3, nu var det match 4. Men det blev som vanligt en ganska jämn tillställning. Och sen så blev det 10-10. Det hände inte, eller det blev lite anfall på olika kanter. Det var ju den här Total Conquest och vi slogs ganska mycket om framförallt ett objektiv. Och sen så, ja, hände det inte så mycket mer. Vi turades om och ta tillbaka det. Och ja, det var väl egentligen den matchen. Och sen så mötte jag dig då sista matchen där. Och ja, du har ju beskrivit den ganska bra. Den avgjordes av en flygtid.
Men, du fick möta många bekantingar du genom. Ja. Det var egentligen bara Stormcast-listan där som du inte...
Ja, jag känner Lukas också. Jag spelade mot han ganska nyligt faktiskt på våran... Vi har ju som en liga som vi kör här uppe.
Nej, Umehammar. Ja. Ja, du är ju samma serie som han.
Jo. Så att den var den jag ju mött, fast då spelade jag Gloomspite. Det var en helt annan. Det var lättare att spela Gloomspite mot den än att spela Korn mot den faktiskt.
Mm.
Men nej, så det var min upplevelse. Jag blev ju 3 till slut och jag får ju säga att jag hade ganska mycket tur för att hamna där med Korn. Jag slapp framförallt möta Flash Eaters. Det var väl det som var grejen.
Även om jag tror att du faktiskt skulle ha en bra chans mot Flash Eaters i din armé.
Ja, alltså den var ju, jag gjorde den ju för att jag skulle åtminstone kunna slå dem om jag skulle möta dem. Men sen så känns det som att jag gjorde ju också, konstruerade ju också min brors lista, mixed order lista, och den var helt tänkt att bara slå ut Flash Eaters. Han förlorade ju 2 raka mot Flash Eaters.
Mm.
Men ja, det var det. Men jag tänkte så här, vi har ju pratat om, gått igenom matcher, men finns ju en del annat som kan vara intressant att titta på. En sak är ju hela scenariobiten och secondary objectives och hela den saken. Det ska vara intressant att höra lite kommentarer på det.
Vill du börja, Oskar, eller?
Ja, okay, jag kan absolut börja. Jag är ju en sån här som, jag vet inte, jag går alltid in med en liten skepticism mot allting där det är, där man har ändrat i scenariot, eller om man säger så att man har ändrat scoringsystemet i scenariot. Men jag tycker, jag vet inte, jag har börjat ändra också, eller jag har börjat liksom, eller jag märker att min åsikt som kanske var ganska stark om det här för något halvår sedan har liksom ändrats lite. Jag tycker liksom det funkar rätt bra med alla de här side missionsarna. Det enda jag skulle vilja ändra, och det här är egentligen någonting som gäller även det scoringsystemet de körde i Göteborg och även i Fnatic. Jag tycker alltid att huvuduppdraget ska vara kung. Liksom. Så har man ett system där man kan få liksom, så tight som 11-9 till exempel, då tycker jag liksom att det sämsta du ska kunna få om du vinner main-scenariot ska vara typ 11-9 då. Det är väl egentligen det enda som jag tycker, eller som jag har någon kritik mot. För jag gillar att det finns här. Det här är ändå det viktigaste.
Mm. Mm.
Ja, alltså jag tycker ju att det funkar liksom bra, spelsystemet. För mig, jag kan tycka att det blir lite mycket att hålla koll på när det är så här sekundära varje match som är liksom unika, och vissa gånger så kommer det tillbaka. Så framförallt märker jag att de spelarna som kanske inte har spelat så mycket, för de blir det liksom, ja men okej, jag kan hålla koll på huvudobjektivet, men sen allting annat, det får bara vara. Så att jag kan tänka mig att för många av de nya så känns det lite så övermäktigt att hålla koll på.
Mm.
Sen är jag ju lite inne på det som Oskar säger, att alltså jag tycker nästan att så här huvudfokuset skulle nästan kunna vara ännu större, så att du har Ja, men att det kanske är så, beroende på hur många poäng du skiljer på huvudmissionet, så mycket poäng får du i diff på liksom din scoring. Medans ja, men de här sekundära, de är verkligen sekundära. De fungerar egentligen mer bara som tiebreakers.
Det är ju så vi har spelat det. Oftast att vi kör secondaries, det är bara en tiebreaker. Vi kör ju i och för sig bara liksom att man får 20 poäng för en vinst och 0 för en förlust också, men det kan jag väl säga att man kan vilja ändra lite på. Men jag kan också hålla med där, att jag menar, jag är inte ny spelare, jag är ju liksom, jag är ju cool, men även jag tycker att det blir så här, just det, nu ska jag tänka på det här också liksom.
Nu. Hör du oss, Jonas?
Funkar det?
Jajamän.
Ja.
Ja, vi fortsätter. Vi håller på att prata lite grann om... du kan väl introducera. Jonas Paro har precis anslutit till diskussionen här. Vår eviga bridesmaid som även det här året hamnade precis utanför första platsen.
Ja, det här året var det ganska långt från första platsen.
Ja, jag skulle säga precis utanför pallplats kanske vi ska säga. Men fjärde plats var det, va?
Ja, hej på er.
Hej på er.
Vi
är det självaste Bubba som jag har på tråden?
Jajamän.
Men vilken ära.
Ja, fin besök.
Tack för
från huvudstaden. Tack själv.
Väldigt angenämt.
Ja.
Vi sitter och diskuterar lite grann kring alla matcherna, battle plans och secondaries. Så det var ju lite annat upplägg än vad det har varit tidigare på Fnatic. Det har varit fokus på kill points, eller först då har du objekt, main objective, och sen så är det kill points som avgör resten av poängen som du kan få ut från en match. Ja, hur sitter du kring den där? Vad är din upplevelse kring matchupplägget?
Ja, jag tycker det var bra. Men för min del så jag har ingenting emot att spela direkt ur boken Windows Draw, inga secondaries. Det räcker gott och väl för att jag ska få en angenäm Age of Sigmar-upplevelse. Jag
tycker, du vill inte ansa typ agendorna eller någonting? Alltså de här som
jag skulle kunna tänka mig att spela utan dem också faktiskt. Ja, för mig räcker det med att bara fokusera på huvudscenariot. Och jag är inte speciellt brydd av att om det är en super tight match där man förlorar med en poäng, att det liksom inte reflekteras i att det ändå blir en major loss, det stör inte mig så mycket. För det har jag ofta som kritik mot systemet, att det blir som så binärt, att det reflekteras inte i poängen, att det var jätte tight.
Och det där kan jag hålla med om, även om jag så här numera på något sätt har förlikat mig, för att typ det är nästan bara dig och många jag har hört säga att det inte spelar någon roll. Men jag, alltså, vi jämför det där lite med typ idrott. Jag menar, spelar du en hockeymatch så vinner du eller förlorar du i hockeymatchen.
Ja,
sen om den slutar 3-2 eller 10-0, det är ju egentligen fullkomligt irrelevant för att lag vinner och att förlora.
Det man kan säga är väl att det som är fördelen med den här typen av system, det är ju att en jämn match ger ett annat utslag än en ojämn match. Alltså att man kan så att säga i poängen se om matchen har varit jämn i det system som man har annars. På många ställen så kan ju egentligen så att säga en 20-0 eller vad man ska säga, en major victory, det kan ju egentligen ha varit liksom den här Nurgling basen som ställde sig på objektivet sista turen.
Verkligen.
Och där var det kanske var en otroligt tight match, men siffrorna säger någonting annat. Medans det här systemet och ambitionen här var att lite grann att då ska det avspegla sig i slutresultatet.
Absolut.
Jag tycker att intentionen är helt rätt där faktiskt. Och jag tycker så att det var jättekul att testa det. Jag vet inte om säger slut. Placeringarna blev någon större skillnad mot hur det hade blivit om man hade kört liksom major loss. Jag tror ändå att liksom folk hamnade på ungefär den placeringen. Alltså om jag jämför med fjolårets Fnatic, så är det ju liksom de som placerade sig i topp förra året, de var ju i topp även i år. Så jag vet inte om det var så jättestor skillnad liksom när man väl kom till kritan. Sen då blir det ju så att mittfältet kanske jämnar ut sig mer, att det inte är lika stor skillnad mellan den som kom på 15:e plats och 5:e plats. Men däremot så är det liksom placeringarna i sig var ändå ungefär samma.
Jag gjorde ju en sån här grej och ja, det är ju typ ett år sedan, men ja, eller ja, i slutet av liksom, alltså när sommaren började komma och turneringen var slut, och det var mycket diskussioner kring just side missions, många spelar med det eller spelar det inte med det. Men om man kollade på liksom så här, liksom om det spelade så stor roll, och hade man tagit bort alla side missions så hade liksom toppen fortfarande sett likadan ut. Och jag tror att det blir ganska mycket så.
Mm.
Men jag vet inte, jag har inte säkert starka åsikter om det där längre, kan jag känna. Så länge folk har kul på något sätt. Det jag kan känna är väl så här, man kan göra det att man liksom räknar in det i poängen, eller så gör man typ som vi har gjort rätt mycket, att man har det som tiebreakers. Och då blir alltså slutresultatet kommer ju att bli exakt detsamma. Det är ju bara fråga, då är det ju frågan av vad man på något sätt känner är roligast, liksom att så här, är det slutresultatet eller är det någonstans vad poängen säger liksom.
Mm.
Och för mindre är det så här, ja, nej, spelar det ingen roll liksom. Men om folk tycker det är kul så fine, alltså det spelar väl inte så stor roll då.
Mm, mm. Det behövs ju en bredare koll lite grann om hur folk upplever det här. Det liksom, man har ju en intention också när man skapar missions och sen så, eller ett upplägg, och sen fungerar det ibland, och ibland fungerar det mindre bra. Men det håller med er om att ja, det såg nog ganska likt ut liksom slut. Alltså, det var inte några på den punkten. Det var lite färre 20-0 än vanligt. Alltså det var lite tajtare matcher.
Jo, det är framförallt liksom
mittfältet. Jag försvann lite så när jag blev tvungen att springa och ta hand om lite situationer, så jag hör inte riktigt vad folk sa.
Vi pratar om det här med hur mission ska se ut, om man ska köra major blir allt eller inte och sådär.
Mm. Men som du säger, och även jag nämnde tidigare, att mittfältet på slutresultatet var mycket jämnare än tidigare. Tidigare så var det liksom så att du hade, ja, men var det 5 personer som gick 4-1 och 2 personer som gick 5-0, då var liksom steget ner sen till 3-2. Då skilde det ju typ 10 poäng till de som har vunnit 3 matcher mot de som har vunnit. Men nu så är det istället så att det kanske skiljer 5 poäng mellan den som har vunnit 4 matcher och den som har vunnit 3 matcher. Men det är ändå fortfarande den som har vunnit 4 matcher som får den högre placeringen. Så att där är ju, ja, det ser jämnare ut i poängmässigt. Men sen då placeringen är ju fortfarande, som sagt, annorlunda. Den som vinner 4 hamnar ju oftast högre ändå.
Mm.
Alltså, det jag på något sätt skulle vilja är den bästa av världar. Jag kan tycka liksom att hur du räknar alla poäng och liksom det är så här, ja, men det är väl upp till TO. Jag tror inte att det direkt påverkar om man åker på en turnering eller inte. Men i slutändan, fan, vi spelar ju Warhammer, whatever. Alltså, det tror jag inte. Men
det som påverkar är vilka turneringar man får åka på för övriga anledningar.
Ja. Nej, men det jag skulle vilja, det är ju på något sätt så här, jag skulle vilja att folk använder sig mer av de här agendorna som GW har släppt. Alltså, inte för att jag säger att de är mycket bättre än någon side mission som någon har hittat på, för det behöver de inte vara, men just så här, de är tillgängliga och det finns, jag vet inte vad det är, så här 15 eller 16 stycken. Mm. Och det jag gillar med dem är att istället för att ha liksom fasta, att nu funkar det här scenariot så här och jag har de här fasta, utan då kan du ju på något sätt så här, ja, men till exempel min armé som jag hade nu, den är så här, den har inga karaktärer som kan slåss liksom. Så här, jag kan inte klara ett side mission som säger att så här, ja, men ja, min karaktär ska slå ihjäl en annan karaktär. Det är så här, ja, men de poängen kan jag inte få. Det är fine, det är liksom, det kan jag acceptera.
Mm.
Men har jag då en massa att välja på, att det finns 15-16 stycken, då kan jag ju rata den. Liksom att då vet jag att så här, ja, men den där kan jag inte klara. Den kan jag scrappa. Liksom. Men jag kan klara de här mycket enklare. Jag tror att då kan man liksom tailora det mer till sin spelstil och sin armé.
Mm, jo,
plus att och sen plus att använder man de här som GB har, alltså då någonstans så kommer man ju in i tänket. Man vet det är de här agendorna hela tiden, så även då nya spelare som åker, liksom börjar åka på turneringar, det är liksom inte ett nytt system att lära sig varje rules pack, utan så här. Sen kan man implementera det annorlunda. Vi kör en agenda på match, vi kör två, vi kör fasta, vi kör dolda, whatever. Men att man har de här som liksom finns alltid, det skulle jag gärna se.
Mm. Jag tänkte säga att det lite grann så var ambitionen här också. Jag tror när vi tänkte det här med förval, att det var liksom de här, det var nog för enkelheten just att man skulle veta, ja, till det här missionet då ska jag göra de här, så att den här valsituationen, den är ju som du, jag håller med dig, det är en taktisk valsituation och det möjliggör ju också olika typer av listor och liknande, men det kan också vara så att då sitter folk och sitter och tänker, ska jag göra den eller den eller den, och sen så tar det som tid från spelandet. Så att det är liksom, man kan säga att det finns för- och nackdelar med olika system. Ja, men däremot så håller jag med dig, och det är ju att det system som vi gjorde nu gynnade ju givetvis vissa listor, som du säger, det är svårt om det är scavenger liksom, att man ska ta att man ska, en karaktär ska besegra en annan karaktär och därav få poäng. Det är ju väldigt svårt om man inte har någon fighter-karaktär.
Ja.
På samma sätt som att det är en sak som jag har fått höra av många efter turneringen, en kritik, kanske den främsta kritiken hittills, det är att det var 4 av 5 missions var 18 inch avstånd istället för 24.
Mm.
Och det gynnade ju till exempel fäcklisterna, för de kunde ju garantera att de skulle komma fram på ett helt annat sätt. Hade vi spelat Battle for the Pass och man hade haft en djup deployment zone, så hade man kunnat ställa sig helt annorlunda och tvinga dem till ett annat agerande. Så det är något att ta med sig, helt klart. Det var inte riktigt det vi ville. Gynna fäcklistorna. De behöver inte bli riktigt gynnare.
Nej, precis.
Bara så jag är tydlig med min tidigare utsaga där. Jag hade absolut ingenting emot packet. Det är superroligt. Men
ja, nej, det var jättebra.
Jag ser bara att för mig så behövs det liksom ingenting annat för att det ska vara kul att spela än bara liksom missions och major.
Mm. Nej, men jag tror vi är alla egentligen på ganska samma, att så här, vi hade svinkul, 5 bra matcher. Och jag tror liksom att jag hade varken haft mer eller mindre kul om det hade varit på något annat sätt i rulespacket. Det enda som jag tänker för min del är liksom att, ja, men det kanske hade varit lättare för mig att fokusera på objectives om man inte hade haft de här 3 extra grejerna att hålla koll på. Och det har jag även upplevt typ när jag har varit på Warp Wars och sådana turneringar, att ofta känner jag liksom att, amen, det är nästan så att jag skiter i dem till typ 3:e eller 4:e rundan. Och så sen då, om det så att jag har en fördel, amen, då kan jag börja fundera på att ta mina sekundära. Men det är ju jag som spelar liksom mer. Men
så spelar jag också. Jag spelar huvudscenariot först och främst. Och sen när man känner att man har börjat få någorlunda kontroll på det, eller eventuellt att det har barkat helt åt pipan, då börjar man fundera på, okej, okay, vilka poäng finns det övrigt att plocka?
Jo.
Så där tror jag de flesta tänker. Men det får mig också, och det har jag funderat mycket på liksom när det är turneringar som har ganska mycket fokus på side missions. För ofta är ju argumentet till att använda mycket side missions som ger poäng att säga, men det ska finnas någonting att spela för om du känner att du inte kan vinna liksom mot den här armén i det här scenariot eller någonting. Men jag upplever ändå att så här, jag försöker, alltså jag testar, nu gör jag hellre någon sån desperat grej för att försöka vinna, och sen så här, ja, okej, ja, men jag kan se om jag kan ta någon side mission, så då är det ändå oftast för sent i så här runda 3-4 någonstans.
Mm.
Så här, jag vet inte liksom så här. Men sen kan jag, alltså, det är ingen kritik heller, för att säga, jag har liksom ingenting emot det. Jag tycker liksom, ja, men det är väl lite kul liksom, ha, vad är det här, nu ska jag göra någon channeling liksom. Men så här, jag tror att det viktiga när man gör alla de här grejerna är att man ska nog inte försöka göra det för att tro att man balanserar upp någonting. För det tror jag inte man kommer att göra med det här, utan då ska man ju i sådana fall ha något sånt här. Ja, men det ska vara för att alla ska ha kul, eller det ska vara för att man ska kunna liksom. För jag tror att går man in och försöker få det till att så här, ja, men det här ska liksom gynna någon svag armé. Jag tror det är svårt. Alltså.
Mm. Ja, man kan säga att ambitionen var väl mer det senare, eller det förra, att, ja, just att man ska ha något att spela med för, även om man håller på att förlora. Men jag håller ju med, ja, allihopa, så att själv spelar jag också så. Jag utgick fullständigt från huvudscenariot. Jag hade ibland, ja, knappt koll på alla underscenarion, trots att jag har varit med och tagit fram dem. Utan jag var så att säga, ja, just det.
Just det.
Och det kommer man på i tur, kanske 3 eller 4.
Ja. Ja. Och ofta är det ju så att det är den vinnande armén som har mest chans att, ja, ta, ja, de här sekundära ändå. Och det är ju många av de här var ju tagna från just GWs Hidden. Om vi tar till exempel Invade då, där är det du ska ha 3 stycken units eller vad det är i slutet på, i motståndarens fält i slutet på matchen. Och det är så här, ja, men Table är Beast Claw Raiders. Det är klart som korpsbal att han inte kommer att ha liksom 3 stycken enheter på min planhalva när han har en figur kvar i slutet på andra turen.
Har ni förresten sagt någonting om Beast Claw Raiders?
Nej, det är ju ganska roligt. Jag vet inte, vi skulle nästan kunna gå vidare från den här diskussionen. Det känns, absolut, som att vi sitter på i samma båt allihopa.
Ja. Men jag har bara en följdfråga.
Ja.
När ni spelar liksom så här en random så här tisdag kväll nere i er källare, spelar ni med de här grejerna då? Håller ni på att spela med side missions och grejer?
Nej.
För det är en sån här grej som vi aldrig gör heller, utan vi spelar by the book alltid. Jag tror aldrig jag har gjort något annat, ärligt talat, när jag har spelat.
Nej.
Det ska vara om det är precis inför en turnering så kan man
testa uppdragen. Ja.
Hur har det varit i Umehammar? Det här har varit lite varierat, va?
Ja. Ja, jag tänkte vi kan gå vidare och diskutera lite grann topplistan. Tänker jag så, jag går igenom topp 21 då, eftersom att Oscar hamnar på 21.
Nej, skippa mig.
Ja, men vi säger topp 15 i alla fall, för det kan vara ganska intressant. Vi har ju, det var ju 48 spelare totalt på eventet, så det var ju rekord för Age of Sigma på Fantasia Fanatic. Tidigare har det ju på, i Warhammer Fantasy har det varit en SM och grejer, och då har det ju varit mer, men det är ju en bra bit innan jag hoppade in. Precis. På första plats har vi Erik Sala med Flesh Eater Courts. På andra plats har vi Linus Sjöström, också med Flesh Eater Courts. Vi kan ju säga där också att enda matchen som Linus förlorade var just mot Erik Sala. Så även om man har en förlust, så var det, var det mot första platsplockaren. Det var lite som förra året, tror jag, när Per och Jonas kom 1 och 2. Men enda matchen som Jonas förlorade var mot Per.
Och det är också värt att tillägga att jag kom ju 3 nu och Jonas kom ju 4. Och jag tror att de enda matcherna som vi tappade poäng på, det var när vi spelade lika mot varandra.
Vi spelade bort varandra från första platsen. Eller från första platsen.
Sen har vi Jonathan Snygg på 5:e plats med Stormcast Eternals. Och sen kom jag på 6:e plats med Sylvaneth. Och jag fick faktiskt, nej, jag vann faktiskt mot Jonathan Snygg. Så det var lite besviken där att han smet om mig i sista matchen med en större vinst. Sen har vi, tycker jag, hela eventets superstjärna Viktor Westermark med Seraphon på 7:e plats. Och det här har vi nämnt lite grann tidigare i Nyhamrad-avsnittet, att Viktor fick ju möta, första matchen fick han möta Flesh Eater Courts, andra matchen fick han möta Ineth Deepkin, tredje matchen fick han möta Daughters of Cain. Så det var liksom, hans uppvärmning var att möta de 3 tyngsta arméerna i hela spelet. Och han gick hela eventet utan att förlora en enda match. Tappade på att han hade 2 draws, så det är därför han hamnade på 7:e plats. Sen går vi vidare, Simon Selberg, Stormcast. Sen har vi ju superstjärna nummer 2. Och det är ju Mattias Henninen, som jag mötte min första match med Beast Claw Raiders, som kom på 9:e plats och faktiskt riktigt storspelade hela eventet.
Du var ju den enda som lyckades besegra Mattias Henninen.
Ja, så jag är ju lite så här,
han gick 4-1 med Beast Claw Raiders. Ja, det tror jag inte har hänt någonsin.
Nej, jag skulle ha förlorat första matchen. Tänk om en Beast Claw med 5-0.
Det hade blivit något för LLV att notera.
Ja,
jag tyckte det var skitcoolt. Ja,
Det är riktigt imponerande. Jag såg inte riktigt exakt vad det var han spelade för lista. För han, visst var han en sån här utfyllnadsspelare som kom in i sista sekund?
Hans lista var inte med, utan han använde sig precis i slutet.
Precis, jag tror att de var tre stycken extra spelare. Men då blev det så pass att två av dem kunde faktiskt spela på eventet. Och så sen så då en av dem blev liksom utanför till andra dagen. Det var en person på grund av sjukdom som fick ställa in då. Det var ju jätteroligt. Men hans lista, vad körde han med? Han körde med Stonehorn, Thundertusk, eller en den här generalen på Frostlord on Stonehorn, heter de så.
Mm.
Och sen hade han en Stonehorn Beast Rider, han hade en Huskard on Stonehorn, och så hade han en Huskard on Thundertusk, en Butcher och två stycken units med Kissekatter. Och två units med de här andra Mookows, vad de heter, de här ryttarunitsarna. Mornfang, precis. Så att han hade liksom dels katterna som kunde springa upp och ta objektiv. Och sen så var det mest smash face, tror jag. Så han sprang fram och typ gjorde 100 mortal wounds och grejer på folk som stod i vägen.
6 mortal wounds i alla fall. Ja. Nej, men det är ju stort, det är riktigt imponerande.
Det är grymt. Sen har vi Anders Wikström, Grand Host of Nagash, Emil San Sebastian Hurtig, Idneth Deepkin. Och för de som har hört oss prata om Emil San Sebastian tidigare också, så är han en så här supermålare som plockade hem faktiskt Best in Show med sin armé.
Jaså, var det han som gjorde det? Ja, coolt.
Han är lite av en superspelare också. Han kom ju 6:a förra året.
Ja.
Och den här Deepkin-bygget som man hade nu var ju också långt ifrån optimerat. Det var liksom sköldpadda och lite andra, någon sån här våghjälte, vad den heter.
Ja.
Aspect.
Ja, just det.
Aspect. Så han går liksom på, han spelar med det som är snyggt att måla, men han gör det ju med bravur.
Ja, verkligen. Sen har vi Per Sve, Legion of Sacrament, Tim Erens Sköld och Korn. Du fick med att Oscar, han kom till 13:e plats. Toremyr Mixed Order, och det är Pers lillebror. Och så har vi Rasmus Nielsen med Sylvaneth på 15:e plats. Så jag tänker vi kan, ja men jag vet inte, har vi något annat vi vill diskutera kring slutresultatet här?
Förutom att det är två Gristle går ett av tvåa.
Ja, det är väl den största saken som...
Men det, alltså, det är väl inte så mycket att diskutera om det. Så där ser det ju ut just nu liksom.
Det är väl avsaknaden av fler Skaven-lister som...
Ja, det känns som att... Men Skaven är ju en list, eller är ju en armé också som... Du kan ju göra en ganska duglig Skaven-armé utan att liksom wreckface på något sätt. Men alltså, jag vet inte, gör du en Gristle Gore-armé så kommer du att vinna. Alltså det...
det går inte att bygga en dålig Gristle Gore.
Nej, men det alltså, eller så här, det finns absolut sånt som kan kontra Gristle Gore. Det är, jag tror inte att Gristle Gore kommer att överleva jättelänge. Jag tror att de har kommit in, de har chockat hela metat och folk är så här, men så här, det finns ganska mycket sätt att dela med det. Men du kommer ju ha 3-4 ganska enkla matcher på en turnering som
ser ut just nu. Ja.
Beast Raiders, vad ska du göra liksom?
Nej, ingenting.
Jag charger in med en Stonehorn, så var han död. Jag charger in nästa, så var han död. Alltså det är så här, det finns ju inget att göra.
Mm. Nej. Snöbollar på dem.
Ja,
men jag skulle säga att det är väl, jag tycker det är lite tråkigt med Gristle Gore på det sättet. Det sa jag ju redan när de kom, att det här kommer att förstöra ganska mycket. Egentligen inte för att det inte går att kontra, utan mer för att det är så många som skulle vilja spela sin armé som liksom inte kommer ha en chans bara för att de har valt sitt arméval. Alltså det går som inte att slå dem med vissa risker.
Nej, precis. Problemet är att de bryter spelmekaniken i stort. Alltså att mycket av det taktiska i spelet går just ut på det här att du går in i combat med 3 enheter och sen så måste du välja att aktivera en först. Och då kanske det är så att du måste offra en av dina enheter för att kunna göra det här taktiska draget som du kommer att dra nytta av längre fram i spelet. Men med Flesh Eater Corps så har du aldrig riktigt det problemet, för att du slår först och så sen så då får du aktivera igen, Och så sen så då får du välja nästa enhet och slå och så aktivera den enheten igen. Så att du har egentligen slått med 4 units om man liksom ska hårdra det innan motståndaren har fått slå med sin första.
Ja.
Och sen en annan sak som jag tycker med det där är ju att om du nu gör det och så är turen slut och så får du liksom dubbelturn också. Det gör ju att liksom hela den här dubbelturnen som jag egentligen tycker väldigt mycket om blir ju liksom ännu mer avgörande. Jag tyckte liksom det var på väg till en rätt bra grej. Man kan ändla spells, det är inte alltid självklart att man vill ta dubbelturnen för man kanske står med Geminids mot sin liksom fetaste enhet eller någonting.
Mm.
Men med det här blir det liksom att så här, ja ja. Du fick en dubbelturn också, det är ju kört. Alltså,
ja. Jag vet inte. Dubbelturen får dåligt rykte tack vare flash.
Ja, lite, ja men lite, lite så faktiskt.
Och sen just jag tänkte just med Skaven, om man ser liksom deras placering också på eventet, så var det ju inga stenhårda Skaven-lister. Utan det var ju en tematisk som var kanske lite vassare då, som din brorsa hade. Mm. Men där han ändå hade så pass mycket svagheter i listan att det inte räckte att ta sig upp på liksom de här
platserna. Han saknade 60 klanrotter som kunde stå i vägen för allt pang-pang som han hade bakom.
Ja, ja men precis. Men sen så är övrigt de andra Skaven-listerna är ju skojlister kan man säga.
Jo, nej men, jag tänker att lösningen, ja, GW skulle ju kunna göra någonting åt det här, men frågan om de har planerat för det i närtid, det tror jag inte, men de skulle kunna göra någonting åt det. Det finns mycket enkla grepp som man skulle kunna stoppa det här på, men i en General's Handbook eller så, men det är väl som du sa tidigare Oskar, att det är förmodligen så är inte det planerat till den här General's Handbook, och då får vi se när de gör någonting åt det. Annars så, ja det är klart, det finns ju listor som jag kan se framför mig som kan ta det här. En bra Karan Overlords-lista kan ju ta det ganska enkelt.
Korn kan ta dem också. Slaanesh också.
Korn med Scarbrand kan absolut ta dem.
Ja. Slaanesh.
Ja.
Fireslayers.
Ja, det finns saker som jag tror, jag tycker inte det är problemet. Problemet är att så här, alla kombatarméer som inte har någonting som slår först eller gör att motståndaren slår sist kan inte ta det.
Nej. Ungefär så.
Det är liksom, det blir lite så här,
förutom med Daughter så.
För att de har 5 plus vård. Ja.
Jag tänkte så det, de är, men alltså Daughter,
de har halt annars.
Ja. Daughter är en som kompletterar med att de tar allt.
De kan ta 36 mortal wounds i ansiktet och så bara, okej, men då tar jag bort 7 modeller.
Ja, lite så.
Nej, men sen så tänker jag också så här att först så tänkte man ju att, ja, när Grizzly kom så tänkte man att jo, men det är lugnt, man spelar på objektiven. Men de är så förbaskat snabba så att de hinner ju hela planen och hinner ju ta ut allting.
Ja, run a charge spells, och så kan de ju ha cogs för att få extra move och extra charge, och så att de kan ju röra sig upp till 40 tum liksom på en tur om de verkligen vill.
Ja. Så det går inte riktigt att säga spela för objektiven, för att du kommer bli utslagen då, så att det hade ju kunnat gå, men det går inte riktigt utifrån hur snabba de är. Men det är väl egentligen det jag tycker som är den stora reflektionen. Det är väl just det här med 2 grusselor i topp, inget oväntat, men det är ju ändå något att diskutera. Sen så tycker jag att det var en ganska bra blandning i övrigt.
Mm. Ja, verkligen.
Sen är det ju ingen, tror jag, som är duplicerad över topp 10.
Nej.
Jo, det är Legions of Nagash, topp 10.
Ja, 2 Stormcaster.
Lite dupliceringar där.
Men det är också, om man ser till antalet spelare som spelar de arméerna, så känns det ganska rimligt också att det skulle vara en duplicering av just dem. De är ju i princip en Grand Allegiance, båda de arméerna i sig.
Mm.
Ja.
Mm. Men vi har väl lite andra saker som vi funderar på att prata om också. Mm. Sådär. Du hade ju någon grej
där,
Oskar, som du...
Ja, precis. Nej, jag tycker det är lite kul för att när jag pratar med folk, bara ska åka till Fnatic liksom, och folk säger, ja, liksom. Och så finns det någon sorts föreställning om vad Fnatic är. Det är väl som vanligt så här, Norrland. Vad fan är det för någonting? Nej, men, liksom, vad gör de där uppe? Nej, men alltså, det finns någon sorts... föreställning om att Fnatic är så här, ja men det är lite en mjukisturnering och folk är lite nybörjare och så här, jag tycker liksom inte riktigt det stämmer. Men dels det är ju bara kolla på armélistorna och vilka det är som spelar och så. Jag vet inte, jag tycker liksom så här att den där bubblan får man ju slå hål på nu liksom, fan, det är ju det är ju precis lika hårt att åka till Umeå och spela som det är att åka någon annanstans. Mm. Och jag vet inte, liksom, finns det någon liknande föreställning i Umeå, tänker jag då, att liksom att så här, mer och söderut, liksom söder om muren eller vad man ska kalla det, så är det liksom ett hårdare klimat liksom på spelet.
Jag har ju egentligen bara spelat på turneringar som är här i närorter. Jag har ju bara hållit på 1,5 år. Men utifrån de eventen som jag har varit på och de slutresultaten, så har ju besökande spelare sällan... Nu vann ju Erik Sala i år såklart, men de eventen annars som jag har varit på, så har det ju varit Umebor i topp. Och även de här då resande erfarna spelarna, de har ju hamnat då under oftast Umeå-spelarna. Så det enda tycker jag personligen säger någonting om nivån i Umeå, att vi ändå har väldigt många duktiga spelare.
Absolut. Ja, men det är det jag liksom menar. Så jag tycker liksom så här, för att det var liksom det jag blev på något sätt invaggad i, att så här, så kommer det att vara. Så bara, nej, så är det liksom inte.
Men sen kan man säga, men, ja. Säger du, Jonas?
Nej, men jag tycker att det Fanatiken har är att den har en bredd som kanske inte finns på vissa andra turneringar. Att det finns ett skikt av folk, av sällanspelare, som kanske spelar bara på Fanatic eller spelar inte primärt för att liksom smasha face, utan av andra anledningar och sådär. Och det segmentet kanske är lite större på Fanatic än på vissa andra turneringar. Men när man börjar komma uppåt på de högre borden, då är det ungefär samma klimat som vilken annan turnering som helst.
Ja, fattning. Men jag tänker också, om man tänker nu att så här, det brukar vara runt 40 pers på Fanatic, vilket liksom är större än till exempel vad vi har i Stockholm då. Liksom, det är mycket för att vi har ju liksom inga lokaler som vi kan ha tillgång till så enkelt. Vi har ju så här, 26 pers kan vi ha i, liksom, på Alfa-spel där vi brukar anordna. Vilket gör att det ofta är de som kanske spelar mer och är lite duktigare och sådär. Men jag tänker liksom typ Krigsluntan, när det var 60 pers, så var det ju också ett ganska stort skikt av spelare som liksom sa, ah, men det här är det eventet jag åker på i år, för jag har inte tid med så mycket och sådär. Så tror du inte du kan ha med det att göra, att det är liksom det är lite mer personer, så det är liksom de här toppspelarna, de är alltid på alla turneringar.
Ja, jo, så kan det vara liksom.
Ja, lite grann när vi spelade Warp Wars i, när var det? Februari eller januari?
Mm.
Så var det ju 16 eller 20 spelare eller något sånt där. Och då var det ju typ, du vet, topp 12 ifrån Fnatic var med på det eventet. Mm. Så att då blev det ju så här, ja, men visst, du kanske hade tur en match och kunde få möta någon som spelade en lite lugnare lista. Men sen så resten var ju så här pest eller coolare liksom. Det kommer bli svintajt vem den möter.
Ja. Nej, men jag tror, sen så tror jag, det är klart, sen så finns det ett segment, och det är ju jätteroligt tycker jag, som fokuserar framförallt på målningen och med, för det
herregud vad bra nivå det var på målningen.
Ja. Mm.
Jag har aldrig sett något liknande. Det har jag sagt.
Nej, det tycker jag, det kanske var det jag blev mest här, som jag tyckte var en stor skillnad. Det är att så här, alltså målningsnivån, det är en sak, liksom. Det finns många som målar bra, men just det här med liksom att folk har gjort de här temaarméerna och liksom jävligt häftiga konverteringar, det tycker jag håller en högre nivå, om jag ska vara helt ärlig. Ja, men han som hade gjort Lejonkungen-armén,
det var ju fantastiskt.
Ja, det var ascool. Ja, jag vet.
Jag tyckte det var en Sinch-fågel Alva-armén där.
Ja, visst.
Korn råttorna. The Great Corn Rat, som han så fint har döpt den.
Han är den här...
Wolfen-armén.
Ja, och så tänker jag på han med alla grisar. Ja, Stardrake. Alltså, det var mycket väldigt bra konverterat.
Ja, han med alla grisarna. Och det var ju en lista. Den var ju rolig, för att den... Det var ju inte för konverterad, men det var ju framförallt... Alltså, bara 17 Razor Gorgos.
Ja.
Ja, han spelar ju andra matchen, spelar han ju mot Grizzlegård ett liten stund där, så såg det ut som att han skulle kunna utmana honom, för att Sala
blev lite chockad. Vinnaren,
ja, Sala blev lite chockad där när han såg de här 17 grisarna. Jag vet inte. Jag såg det. Jag tittade en hel del på den matchen, för att jag var klar lite tidigare i match 2, och det såg, alltså, ja, han var lite fundersam hur han skulle jobba mot dem med sina enheter faktiskt.
Ja, precis. Jag bara, 17 olika enheter att slå på och dela upp de här attackerna.
Jag kommer att behöva avbryta, men ni kan fortsätta inspelningen.
Ja.
Yes.
Ja. Hej. Du, kul att höra din röst där.
Ja.
Tack för senast.
Ja, detsamma. Ja. Hej då.
Vi kan fortsätta snacka lite skit. Ja. Helt enkelt.
Det låter bra.
Ja, vi har precis tappat... Vi har precis tappat Per, men vi fortsätter att snacka skit helt enkelt om sånt vi tycker är roligt med krigsdockor.
Krigsluntan style, snacka skit.
Ja. Nej, men jag vet inte, har ni någon annan så här höjdpunkt på, om man ser liksom så här, jag personligen tycker ju att en turnering utan någon så här episk happening på en match, det är en ganska dålig turnering. Så vad hade du, Jonas, för någon favorit så här, bara som inte får hända eller inte ska kunna hända, som hände?
Ja, alltså, jag måste nog ändå säga att min favorit var när jag blev kränkt av Nagash. Jag spelar ju själv Nagash. Och har aldrig tidigare mött en annan Nagash förrän nu då. När jag fick möta Tobias Lundberg och hans Nagash-lista. Och hans lista var kanske aningen mjukare än min. Han hade inga Grimghast Reapers. Men jag blev ändå djupt kränkt av hur sinnessjukt jobbigt det är att möta Nagash.
Och då har du ändå fortfarande +3 till ditt spel som ingen annan har.
Och det slutade också liksom, i matchens sista skälvande sekund så gjorde Nagash en så här heroisk charge och tog 3 sekunder i ett enda svep.
Oj.
Han tog poäng i kill. Han tog poäng i den här att man ska hålla flest objektiv, för Nagash ställde sig på ett objektiv, och han slog ihjäl min karaktär med en artefakt. Så han fick den här scavenger i en enda, liksom, ett enda svep. Det var det absolut sista som hände i matchen. Och det var liksom det var som att Nagash räckte långfingret åt mig. Det var som någon slags poetisk rättvisa. Så det måste jag säga var höjdpunkten. Tack för det, Tobias. Det var en angenäm, kränkande upplevelse.
Ja. Oskar då?
Jag vet inte. Jag håller på att tänka just nu. Jag tror nog min höjdpunkt var nog när jag så här står och tittar lite på Scarbrand och du vet så här, säger till Tim, fan, jag gillar ju Scarbrand, jag har en mål, jag ska liksom, jag tänker att han är jävligt hård, jag måste testa hur hård han är, så chargade jag in liksom 30 songwars i och han pilade in 2 gånger och liksom, han var hård, jag har typ inga songwars kvar. det var då, så jag bara, ja, okej. Ja, för det var rätt kul liksom, där. Ja, men då vet jag. Då kan jag ta ner den från hyllan och testa någon gång snart. Ja. Tack för infon.
Ja, men jag hade några såna här roliga grejer. Det är mot Tim. Så min armé är ju sjukt defensiv. Jag ger minus till hit på det mesta och jag kastar jättemycket spells. Men då, eftersom att jag inte kunde få igenom en spell to save my life, så kom det till den punkt att jag blev tvungen att charge in med mina hjältar. Jag gick in med både Drake och Alariel då in i varsin blodtörstare. Och det börjar med att Drake plockar en. Och så aktiverar han den andra blodtörstaren och dödar Drake. Med 2 liksom dubbelaktiveringar då, som han såklart kan göra. Som alla verkar kunna göra just nu. Och sen så går Alariel in och plockar den andra blodtörstaren. Men det som var roligt här då. Sen var att jag stod kvar med Lariel på ett objektiv. Och han väljer att charge in med ett 20 block bloodletters. Och då tänker man att aj, nu kommer det börja göra ont. Men Lariel gör det som hon typ aldrig gör. Och plockar 20 wounds på de här bloodletters.
Oj.
Så att från att se mörkt ut för Lariel så såg det väldigt mörkt ut för bloodletters. Så det var en ganska mäktig händelse liksom, att man får plocka de där 20 woundsen i ett svep bara.
Vem hände det här mot?
Det var mot Per faktiskt.
Ja.
Men även Draika som brukar vara en så här superhjälte för mig, att jag sätter upp henne ofta så här, ofta offrar jag henne att jag går upp liksom och gör hennes skyttattack och hoppas på att kunna döda någon liten hjälte eller någonting. Men hela eventet så spelar jag helt annorlunda mot vad jag brukar göra. Jag spelar jättedefensivt med henne. Och så blev jag chargad in av 6 stycken Crypt Flayers sista matchen när jag mötte Henriks Flesh Eater Courts. Och han blev tvungen att göra en annan aktivering för hans hjälte skulle dö. Och glömde bort att jag hade kickat igång så att jag hade rerolla ettor på hits. Och hade reroll alla wounds. Och hon var enraged. Och det innebär då att jag får dubbla attacker på mina vapen med Draika. Så att hon också så här plockar ner 4,5 Crypt Flayer i en combatfas. Det var också ganska mäktigt faktiskt. Så det var som enda gången som hon egentligen gjorde någonting på hela turneringen. Men det var, så, det var roligt ändå.
Ja. Ja, nej. Men det var kul. Jag är så här, jag var ju på vippen och byta armé precis innan jag skulle åka också. Jag hade ju skickat in min så här standard, men jag är så jäkla trött på den. Och jag kände det här var rätt skönt också. Att så här, jag kände att nu är det så här avslut på det. Jag kommer liksom inte spela den här armén när mer, för jag är så jäkla trött på den.
Mm.
Och det var också en så här rätt skönhet, att jag verkligen kände så här, liksom att nej, men jag tycker inte den är så rolig att spela längre. Liksom.
Nej, för jag hade ett avslut. Ja. Då kände jag väl lite samma med Sylvanet också. Framförallt det här med skogarna. Att sätta upp 13 skogar per match. Liksom. Det var...
Men du kanske slipper det i framtiden.
Ja, det verkar ju som det.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har hört så grymt många olika rykten. Vissa säger att den kommer finnas kvar. Vissa säger att de tror inte att den kommer göra det. Andra säger att man inte kommer ha någon skog alls. Så att jag...
Ja, jag tror inte det blir någon skog. Men ja, den som lever får se.
Ja. Men det är så här också, alltså, jag upplevde att jag blev med som metat såg ut på Fnatic, så blev jag tvungen att spela så sjukt defensivt hela tiden. Tidigare har jag ändå känt så här att ja, men jag kan skicka upp en enhet och så sen kan jag tappa den i utbyte mot att jag får plocka någonting annat. Men jag hade inte riktigt de möjligheterna den här turneringen, utan ofta blev det så här, men jag mötte Stormcast med 4 ballistas liksom.
Mm.
Ja, vad kan jag göra? Går jag fram så då kommer jag att dö med allt. Står jag kvar så då håller jag mina objektivs i alla fall. Och då fick jag göra det typ till sista turen. Och sen ploppa fram liksom och plocka alla objektivs. Så det var en sån grej som jag kände också var lite tråkigt med min armé. Att det var många matcher som blev bara så här schack typ. Mm. Även när jag mötte Rafael Perez, Nagash och Ghoul King on Zombie Dragon eller vad han körde med. Så jag liksom så här, flyttar fram någon av mina hjältar så är de autodöd. Jag har liksom ingenting att sätta upp mot varken Nagash eller den här Ghoul Kingen då på Zombie Draken. Eller Terrorgeist, jag vet inte vilken av varianterna han körde. Men... Så för mig blev det mycket liksom att jag bara fick hålla mig långt, långt, långt bak. Och sen kunna snika och göra något taktiskt drag liksom mer schack än en krigsföring. Så att det är därför också lite grann jag känner att så här, men det skulle bli kul att spela något annat ett tag nu. Kom igång med mina andra arméer.
Ja, sen får man ju se. Men det är... jag är ju också så här, jag är lite... Ja, men som pratade väl om det, jag är lite... Jag är lite trött på själva tävlingsspelet för tillfället. Mm. Och inte liksom att jag tycker att det är tråkigt eller liksom så här att jag liksom så här att det är obalanserat. För jag menar, ja, visst, vi har Grizzle Gore och allt för nu, men det är egentligen lite mer obalanserat än när folk kör 27 Skyfires. Alltså det är så här, de här extremerna kommer alltid att finnas.
Mm.
Men jag känner liksom någonstans att så här,
för din del, din spelupplevelse.
Nej, det är inte så intressant liksom, utan jag då... Då kör jag hellre någonting som liksom, jag bara kör och rullar tärning och garvar och så förlorar jag. Jag menar, det handlar inte om att bygga dåliga arméer eller spela dåligt, utan så här, men mer att så här, kanske inte, jag orkar inte jaga metat just nu på något sätt och liksom sätta mig in i allt vad jag behöver kunna för att göra allting liksom. Men sen kan ju det ändras. Jag menar, det är... Jag sitter ju och väntar på att det ska komma någon sån Dark Oath eller Slaves Darkness, för det är ju egentligen det jag brinner för. Liksom. Jag menar, de kommer ju spela, och sen om det visar sig att det blir så här, ja, men liksom, de, hela armén slår först hela tiden och så här, ja, då blir jag ju uppenbart kompetitiv igen liksom. Det går inte göra så
av misstag.
Men är inte det, har inte det lite grann med inställningen att göra, mer så här hur roligt man har också, att nu vill jag ju, det var liksom min tanke inför det här, men jag ska ge det en chans, det är liksom min sista chans med Sylvanet, tänkte jag nu. Jag vill försöka vinna mina matcher. Sen förlorade jag ju tredje matchen mot Per, och då kände jag liksom att ja, men jag kan ha ganska kul ändå så här, även fast jag har förlorat. Och hela den matchen så var ju så här, ganska tidigt märkte jag att så här, ja, men jag har chans att vinna, men att det är fördel Per. Så jag känner inte att jag så här orkade, du vet, så här tjafsa om millimeter, utan nej, men nu kör jag bara liksom. Ja, men jag chansar, jag går upp med alla det, jag går upp med Drake, och det var också de liksom händelserna som jag minns sen från eventet. Så här.
Exakt.
Så att jag tycker ju att det är en sund inställning att ha. Jag tror att man har mycket roligare också när man spelar så.
Ja, eller så här, ja, man, det kanske man, fast det är nog väldigt individuellt också. Jag menar, som när vi spelade Jonas, jag hade ju skitkul med att bara, ah, fan, jag kommer att få in några enlighten där, nu charge jag alla gash. Jaha, det funkar inte liksom. Nej. Men fan, alltså det, jag tycker sånt är rätt kul liksom. Men ska man vara här liksom, att nu ska jag vara så här hård taktisk och verkligen så här liksom millimetermäta ut, att jag står där och jag tar det där objektivet, jag kan hålla det så länge, så här, det är ju fine liksom. Jag kan tycka sånt är kul också, men jag är inte där i min skalle just nu liksom. Och det var rätt skönt att åka på en, för jag var ju på Gotcon också och hade exakt samma inställning, men då hade jag en helt annan, då spelade jag ju liksom Beasts of Chaos med liksom en, inte en dålig armé, men inte alls lika bra som den jag har nu. Men det var ändå så här liksom, att jag kände att ja, men det var, jag hade jävligt roligt, även om jag visste att jag inte skulle vinna liksom. Jag skulle inte ens vara i närheten av att vinna. Och det var lite samma här, jag kände att fan, jag kör liksom, jag kommer inte att vinna det här, men spelar roll, jag kommer att ha jävligt kul, och jag hade jävligt kul. Så det, ja, det var väldigt skönt att känna det.
Ja, bara för att man inte spelar hårt behöver det inte betyda att man har hårda figurer och hårda listor liksom. Det är ju, jag tycker jag, två helt olika sätt att spela. Och där har jag kanske inte jag den hårdaste listan, men då spelar jag hårt istället.
Ja. Och jag tror att det på något sätt är där jag också vill liksom, jag är, istället för att liksom kanske då spela mjukt med en hård lista, så vill jag göra tvärtom liksom, att jag kanske vill ha den här, ja, men som Jonte brukar säga,
slå underläge,
bajskorven liksom. Så här, jag var med att ta den här liksom lite kanske tier 2 halvkassarmen,
men visst är det han som har kört med free guild och grejer.
Jonte, nej, ja. han har aldrig spelat en samma armé mer än en gång. Just nu spelar han Gloomspite.
Skulle inte han spela Caradron hela året, eller hur var det där? Ja,
men du vet, han är skyldig med den jävla start collecting lådan oavsett vad han säger. Nej, men han kan ju aldrig bestämma sig. Just nu spelar han, det här året så har han, nu ska vi se, han Caradron, Slaanesh, Gloomspite, nu har han börjat måla Sylvanet. Så man kan inte säga att han spelar någonting. Han spelar lite av varje. Men, han är ju en sån här, han har ju aldrig försökt vara kompetitiv å andra sidan. Men han är ju så här, han försöker göra det bästa han kan utav de arméerna han gillar liksom. Och det tycker jag är rätt, det är en rätt bra inställning. Mange är egentligen också likadan liksom. Och jag tycker det är bra.
Så är du också, Jonas. Du spelar bara utifrån de snygga figurerna. Ja.
Jo, jag går ju på figurerna.
Och Lauren sekundär.
Och Lauren. Alltså, då ska man ha snygga figurer, de ska ha bra liksom backstory.
Mm.
Sen har det visat sig, eller liksom bara slumpat sig så, att jag tycker om backstoryn för Grimghast Reapers väldigt mycket.
Jag har ju suttit och diskuterat hur mycket du gillar Lauren för Flesh Eater Courts nu.
Jag sa ju det tidigt, jag har länge liksom tänkt på hur coola de är rent lore-mässigt. Jag har inte tittat på deras regler än så mycket. Men en annan grej som jag gillar Lauren på, det är ju den här Skaven.
Ja, och även Nya Slaanesh satt ju och diskuterade häromdagen också hur mycket du gillar Lauren.
Nej, jag tycker om att spela hårda listor.
Ja, det är inget fel med det. Jag tycker verkligen inte det. Och jag Jag tycker så här, ska man göra det, då ska man ju ha den inställningen. Alltså här, jag skiter lite i låren, jag skiter så här, för man ska inte skämmas för att man tar det som är hårt och att man vill tävla.
Nej.
Jag tycker inte det.
Nej, det tycker inte jag heller. Men sen det här med att spela hårt, tycker jag om att spela hårt också. Det vill säga liksom anstränga sig till max. Men tycker för mig är spela hårt är inte att liksom tjafsa om millimeter eller så här,
eller bryta regler.
För mig är spela hårt bara att försöka anstränga sig till det yttersta för att vinna en major victory på scenariet. Och sen, men sen vill jag gärna se till så att motståndaren också, så jag tycker det är tråkigt om man vinner på att liksom, aha, jag visste inte den där regeln eller
jag hade tänkt
6 inches här, men det råkade bli 7 liksom, såna där grejer, det förtar jag lite grann. Det är inte att spela hårt för mig.
Jag tror att den inställningen som är den här liksom tjafsiga och man håller på, alltså jag tycker den är rätt non-existent.
Ja, det är, det är väl en 40K-grej va? Det roliga är ju så här, jag har alltid, när jag började spela Age of Sigmar för ett år sedan, och sen så hörde man så här hur folk pratade, ja men 40K, de har lite så toxic environment och lite så här, ja men Age of Sigmar, det är bättre, det är mer så här, folk som är peppade på, de tycker om drakar och trollkarlar liksom, och vill...
de tycker om loren.
Kasta,
så kommer Jonas
på. Nej men på riktigt, alltså det var liksom den allmänna uppfattningen, och det var det jag liksom fick höra när alla jag pratade så här, Age of Sigmar. Och sen första Fnatic då, som jag var på, så då Jag gick en stund och kika på 40K så här. Så, ja men här är Jon, han känner igen, han har ju sett på Fantasi en gång när jag har varit där liksom, och vi har bara sagt hej så här. Så går jag dit till bordet och det första som händer så här, skulle du säga att den här är innan 43 tum eller? Han tycker inte att den är innan 43 tum, så jag håller inte objektivet. Jag bara, nu frågar jag fel kille, självklart är den inom 3 tum, är det du liksom, din intention? Det var liksom det första som händer, första bordet jag går fram till och kollar närmare, så den första frågan som jag får, och så här, slå en tärning då, så det slutade med att de slog en tärning om man var inom 3 tum eller inte. För det var liksom, det var verkligen så här på millimeter, jag bara, men ja, det är inte min diskussion.
Nej men det är liksom, jag har liksom aldrig riktigt upplevt det där när jag har spelat. Och alltså de enda gångerna jag liksom har upplevt att det har varit någonting som har blivit lite konstigt, då har det ju varit med spelare som inte är kompetitiva.
Ja, att man inte kan reglerna.
Nej, och så blir det liksom så här, man bara, ja. Man blir lite så här, ja, nej, okej, okay, men... Alltså jag kan bli så här, då kan jag, och jag vet, det här brukar typ Jonte gnälla på mig att jag aldrig ska göra, men jag kan bli så här, det var faktiskt på Fnatic förra gången, så spelade jag mot en, och den här personen utan att mäta flyttade fram, alltså första turnen flyttade fram en figur och sa, ah, okej, då tar jag det objektivet, och jag så här, den där figuren går 6 tum och det är liksom 12 tum till objektivet, det är så här, det är matematiskt omöjligt. Ja. Men det är så här, jag kände så här, han kunde inte spelet, så jag visste att jag kommer att vinna i alla fall. Jag orkar inte liksom bråka om det.
Nej.
Och där kan jag känna liksom att så här, det hade en kompetitiv spelare gör inte så, för att de har koll på reglerna.
Nej, och det är ju en sak liksom, om det är, jag vet inte, jag ofta för att speeda upp spelet så brukar jag säga till folk, ja men mät första gubben och sen skiter jag i resten om det är så att de går en halv tum längre fram eller en tum, det är liksom ointressant, för jag kommer göra så också, för jag orkar inte mäta varje figur. Det är inte därför jag är här, jag är inte här för att flytta liksom 20 grader millimeter rätt. Och samma sak när jag flyttar alla rejäl, ofta så är det liksom, man har ju en hum så här, ja men jag ställer henne typ här för att här, hon rör sig 16 tum. Det är över halva bordet. Och sen då är det så att det kommer till en punkt och mäter jag efterhand. Och sen kanske så här, ja men jag har gjort min movement face. Och säger okej, jag flyttar den lite för långt fram. Jag flyttar bak en eller två tum liksom. Det har hänt en enstaka gång att jag själv har sett att jag flyttar för långt fram. Men det är liksom inte avgörande för matchen. För där är det liksom så pass långa ändå. Alltså, ja. Men det, jag tycker det är både och. Möter man någon som inte kan spela så är det så här, ja men har den, jag kan förklara så att vi inte gör samma sak nästa gång. Men...
Mm.
Ja, men precis. Men jag vet inte, och det där med liksom att jag har också hört att det är väldigt mycket annorlunda i 40K, men jag har egentligen ingen aning. Jag har inte spelat 40K på så väldigt många år liksom.
Jag tror det är lite grann av en sån där skröna.
Ja, jag tror liksom också det.
Jag tror det är ungefär trevligt där. Och lite samma sak, att liksom, ju mer folk kan spelet och förstår vad motspelaren försöker göra och dennes intention, så desto mindre såna här liksom tjafsgrejer blir det.
Det enda jag har förstått att det är i 40K är det här att när det blir ett loophole i reglerna, då använder man sig av det, och det är ingenting som anses vara liksom fult eller vad man ska säga.
Mm.
Och det är ju egentligen så här, ska man hårdra, alltså jag tänker, jag vet inte om ni kommer ihåg där som var i höstas med Holy Within Within, att vad fan var det de skrev, det var något så här jättekonstigt att så här, ja men så här, ska du vara Holy Within så har du en bas, då är den Holy Within, men är den enhet, då hade de liksom lyckats skriva att då skulle baserna vara Within, så du kunde liksom ha baserna längre ut och liksom så här. Och det var ju så här, det fanns ju ingen som spelade. Alla var ju bara intentions,
ja,
care liksom.
Men
folk, alltså det var ju fortfarande ett sånt element. Och där fick jag förklarat för mig att så här, i 40K, då spelas det så. För att det är så här, står det att det är så, då är det så. Det är ingen som tycker att det är konstigt liksom.
Nej, ja, men det vet ju Flash IT Courts, när de kom, Linus som kom tvåa, han sa det i typ alla Flash IT Courts forum, så var det diskussionen, för att generalen, när den dör, om den inte har stridit tidigare, så då får den slå.
Ja, just det.
Och så sen så då står det i en annan regel så här, att ja, men du har slått första gången, då kan du aktivera igen. Och så sen så sa de det, men eftersom att gubben är död, då får den slå med full bracket.
Yep.
Och den där diskussionen var vi så här, men alltså, de kan ju inte vara seriös. För det första så står det så här att before you remove this model så får du slå en gång. Och det innebär ju att du måste ta bort den här modellen sen. Och sen det andra var så här, att det står ju på liksom damage table så här, wounds taken. Så att det är så här, så många wounds den har tagit, så långt ner på bracketen hamnar den. Det är inte det att ah, men den är död, så nu har den full hälsa igen. Den har ju tagit mer än 14 wounds liksom, då är den ju på lägsta bracketen. Och det där, så här, skulle jag ha spelat med en sån armé, då skulle jag ha sagt så här, men tills det att GV kommer ut och säger du får spela så här, då skulle jag ha spelat utan det.
Ja.
För att, så här, att försöka hitta så här wording som ska passa en syfte, det är lite...
Ja, har lite satt det nya med Infernal Rapturous till
jo.
Man kan få 1500 Infernal and Rapturous SS.
Precis.
Ni måste ju berätta för de som är
så här. Vänta, jag ska ta fram warscrollen. Så här, at the start of your hero phase, you receive one depravity point for each friendly Infernal Rapturous that is on the battlefield and part of a Slaanesh army.
Mm. Och så det står då, på varje Enrapturous.
Jajamän. Så har du sex Enrapturous, så får du 6 för varje. Det vill säga du får 36 depravity points. Runda 1.
Vad summerar du fram då?
Fler Infernal Enrapturous. Och vad händer då? Det finns en algoritm här. Jag ska se om jag kan hitta den. Det var faktiskt rätt kul. Ja, här. Så turn 1. Då har du 6 Enrapturous. Du får 36 depravity points. Då summonar du 3 Enrapturous till. Så i slutet på turn 1 så har du 9 Enrapturous. Så i turn 2 då har du 9, 81 depravity points. Summonar 6 till. Och har 15 på bordet. Sen håller du på så här. Så i turn 5 så kommer du i slutet av movement phasen av 1539 Infernal Enrapturous på plan.
Jag hoppas verkligen att det här överlever facken. För jag använde ju den här 20%-rean på Fantasia under Fnatic och köpte 1500 Enrapturous.
Ja, för du gillar ju verkligen fluffet
kring dem. Ja, till i låren. Jag har liksom monterat och sprayat dem nu. Och så sitter vi och målar dem nu.
Ja, herregud.
Hoppas att jag överlever facken.
men det där är ju... alltså det är så här, rule as intended, så menar de egentligen att ja, men för varje som är på bordet så ska du få en depravity point.
Ja.
Inte så att så här, varje enskild enrapturous gör att du får en depravity point för varje enrapturer som är på bordet. Men det är formulerat så. Men, men det är ganska rolig matematik ändå. Men för just så här att det, ja, men tur 1, 2, 3 så ja, men det är inte så farligt, 15 stycken. Liksom. Det kan man väl överleva. Men sen är det tur 4 sen, tur 5 när det är 1379.
Ja.
Nej, det är ganska många.
Det är ganska många.
Jag vet inte vad ni tycker är många, men jag tycker det är ganska
många. Jag drar linjen någonstans där vid 730, tänker jag. Då blir det mycket. Ja, men vad blir det nästa fanatik då, Jonas?
Nästa,
han ska inte vara med och han sagt.
Nej, det är det. Jag får vi se nästa gång du är med på Fnatic, så nästa år.
Då blir det Infernal Enraptured. .com nej, jag vet inte. Jag har väl en ambition om att testa någonting nytt, men livet brukar ju komma emellan, så då blir det säkert att jag kommer med den högsta hatten som vanligt.
Ja.
Men framför mig just nu ligger det en låda Evocators on Celestial Draglines. Så vem vet.
Alltså Kitticators.
Mm. Mm. Jag förutsätter att du kommer att måla dem gröna med gula ränder.
Annars får man väl poängavdrag?
Ja, alltså jag på krigslunta, jag kommer gå omkring med en hammare och bara krascha alla som inte målar så.
Eller så går du omkring och så puttar du tillbaka dem 6 tum. Så här.
Ja, precis.
Så här, moment penalty.
Räcker 6, de går ju långt den där.
Ja.
Nej, så, nej, men de är ju ett rent hobbyprojekt.
Mm.
Tror väl inte de är det mest kompetitiva man kan ta. Men jag tycker de är avskola och det finns andra i min familj som tycker de är avskola. Vilket gör att jag tycker de är ännu coolare.
De är väldigt coola. Alltså apropå, jag kom på en rolig grej som jag gjorde på en match. Jag måste bara få säga det. Nej, men jag kommer ihåg det. Med min branch rate som kan samla driader. Så har de ju gjort en FAQ där det är så här att du kan välja att samla en unit. Även om inte hela uniten ryms. Utan då tar du bara bort de här unit eller modellerna så är de count as slain. Och det gjorde jag ju en match. Att jag fick upp 3 stycken på en match. Så man vet att så här, men de här kommer automatiskt dö i bravery. Men står du typ en enskild hjälte någonstans och liksom kampar. Eller typ en enskild liten kissekatt i en Beast Claw Raiders armé. Då kan vi faktiskt samla 3 stycken och charge in i den. Och lyckas plocka en sån. Det är roligt. Sen automatiskt breakar de och dör. Det är lite så här magiskt.
Episk charge.
Ja. Men har ni någonting annat intressant eller roligt ni skulle vilja diskutera? Eller ska vi börja avrunda?
Jag skulle behöva avrunda faktiskt och fixa lite inför morgondagen här. Familjegrejer, ni vet.
Mm-hmm.
Icke-Warhammer-grejer.
Ja, icke-gaming-relaterad som man måste hålla på med.
Ja, man lever ju som i två parallella världar nu liksom. Det är ju allt som händer på Warhammer Community och i föreningsvärlden och sen så här, familjelivet.
Ja, jag tycker det är många som pratar om det här, men det är svårt med familj. Alltså jag vet inte, jag har aldrig riktigt upplevt att jag tycker att det är så problematiskt med liksom hobbyn och familjen. För jag tycker det är, jag vet inte. Det är en ganska enkel hobby att kombinera med att ha familj, kan jag känna.
Ja, alltså jag tycker målningsaspekten av det funkar bra. Sen kan det vara svårt, liksom matchaspekten. Jag tycker att det är svårt att få till. Liksom, det tar ändå ganska lång tid att spela en match jämfört med att typ fara ut och jogga eller vad man annars gör. Vad gör vanliga människor?
Ja, men alltså, jag har väl märkt det, för jag älskar ju att måla. Så jag sitter ju och målar typ varje kväll. Och det gör jag när ungarna har lagt sig. Och så liksom sitter frugan bredvid och ser på en tv-serie. Det är liksom det man gör. Däremot matcher så är det så här, men det är turneringar. Och kanske så här att inför en turnering så kör jag 3 matcher eller någonting.
Jag lyckades försvinna ett tag.
Ja. Ja, och sen har jag märkt att det är svårt för mig att göra mycket andra saker om jag vill måla varje kväll. Så jag kan inte få att spela. Jag spelade gubbhockey mycket tidigare, men det går liksom inte att göra det 3-4 kvällar i veckan om jag vill sitta och måla 3-4 kvällar i veckan också.
Mm. Nej, så är det ju. Alltså,
ja, men just själva målningsbiten tycker jag funkar bra att få ihop, men spelandet är svårare.
Ja. Alltså, vi har ju en stående dag. Vi spelar ju liksom varje måndag på Alfa-spel i Stockholm. Och det är ju så här, det har funkat säkert bra, för att, men det är ju så här, fan, det är ju medelålders gubbar som håller på med det här. Alla har ju liksom barn och skit liksom. Men då har det varit så enkelt att säga, men måndagar är det, då kan folk liksom planera in det. Ja, men måndagar är man borta liksom.
Mm.
Det funkar jäkligt bra. Målningsbiten, det är ju verkligen så här. Alltså, dels sitter jag målar ibland med min dotter, men för det mesta är det så här, men fan, hon är ju 7 år, hon går ju liksom, hon somnar ju själv liksom. Då kan man lägga, och så sitter jag och frugan och kollar på någon serie, jag sitter och målar. Det är liksom, jag vet inte, den biten är rätt enkel. Men precis som du säger, alltså, det är svårt att ha någonting annat förutom det här. Jag höll också på att träna det skitmycket förut, och det är ju så här. Ja, det funkar ju inte att idrotta liksom.
Nej, vad ska man idrotta, kan man inte göra.
Nej, det går ju inte. Liksom.
Men då får man tänka att det är faktiskt extremt fysiskt ansträngande att åka på warm-up-träning också.
Jag var ju aldrig är så trött som jag är.
Nej, fy fan, man är helt slut alltså.
Jag ska säga det innan den här podcasten, nu är det ändå 3 dagar sedan vi avrundade Fnatic. Men när jag kom hem, var med ungarna på badhuset, och så kommer jag hem, käka lunch, och så sen så då, eller middag, och sen 6:00 då, ja, men jag lägger mig och vilar en liten stund. Så vaknar han såhär typ, bara shit, vi ska spela in podd om typ en halvtimme, det här måste öppna ögonen. Så var liksom bara läsa bok för barnen, och så det var liksom den.
Det är inte så lätt att förklara för folk som inte har gjort det där, att bara, nej, jag är jättefysiskt utmattad för jag har lekt med plastsoldater.
Ja, det är så dumt.
Ja.
Men fantastiskt.
Ja, det är ju skitkul. Det är alltså så här, det är ju också en sån här grej när folk börjar prata om så här, ja, men att GV är kanske inte bäst på att balansera grejer och allt så här. Men jag vet inte, alltså någonstans här, jag har så jävla roligt ändå, ja, liksom.
Och då måste jag ändå säga, fram till Flash Hit Court så kändes det som att allting var, alltså att det har varit typ ett och ett halvt år. Ja, men alltså, Kid Daughters,
fine, liksom. Lite grann.
Nej, ja, både ja och nej. Men liksom, okej, det var ändå en interaktiv armé, så att de får liksom vara så här, ja, men de var lite bättre så här. Visst, men de vann
inte. Nej, de var mycket bättre, men ja. Jag fattar vad du menar.
Men liksom, det har varit, precis, det har ändå varit så att det har gått spel mot alla arméer. Du har alltid typ kunnat ha en chans att vinna. Sen har det varit svårare mot vissa arméer, men det är ju hela stensaxpåse-grejen. En ren skyttelista skulle ju vinna till exempel mot Daughters of Cain också. Men jag tycker att det är ett bra spel, och just där var borta en hel helg, och det är som att du typ håller på med psykologisk krigsföring i 48 timmar typ. När du är...
Ja. Jag håller med dig, Oskar. GV gör inte de mest balanserade spelen, eller liksom rent spelmekaniskt är de ju inte, det är inte deras forte, måste jag säga. Men de har ju någon sån där it-faktor som gör att jag vill ändå spela deras spel.
Balla figurer, ja. Det är ett dugligt spel, det är en bra community liksom. Alltså det finns mycket som talar för det också liksom.
Ja.
Det är en cool värld.
Bra lår.
Ja, men med det sagt, Warhammer är den mest fysiska sporten man kan hålla på med.
Ja, det är en
sport. Så avrättar vi och säger tack för oss.
Det låter bra.
Nyhamrad out.
Ja. Lunta out.
Nagash out.
Hej, hej.
All right.